Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till AT Läkarna med
Ida Björnstjärna
och Ann-Katrin Kådan. Varmt välkomna. Hej Ida.
Hej Ann-Katrin.
Hej.
Vad kul att vara här i mitt kök med dig och 18 kuddar.
Jajamän.
Ja, vi har spillt lite vatten på ditt lilla manus, så det kan ju du glömma.
Ja, verkligen.
Vi har gjort tekniska missöden. Vi har haft barn som inte vill sova. Nu, 3 timmar senare, börjar vi spela in.
Ja, men fantastiskt.
Ja, verkligen.
Humöret är på topp.
Det är det faktiskt. Absolut. Jag har varit nere på lilla affären på hörnet här och köpt lite drycker, så vi ska nog hålla oss.
Mm. Väldigt fint med en flytande, så här liten lime-skiva har jag fått på mitt glas. Det gillar jag.
Absolut. Allt för att förstärka känslan av charter. Det är ju superfint väder i Norrköping idag. Mm. Fantastiskt, verkligen. Och nu så här 9:30 på kvällen är det fortfarande 19 grader varmt.
Ja, superhärligt.
Mm. Ja, Ann-Katrin.
Ja.
Vad ska vi prata om idag?
Ja, men idag har vi ett lite så här snickesnack-avsnitt med bara dig och mig.
Ja.
Mm, härligt.
Det är verkligen härligt.
Och då tänkte vi att vi ska bjuda på vi ska prata lite om det här begreppet see one, do one, teach one.
Mm.
Som man hör och som ger en lite sådär ångest, bara man hör det på något sätt.
Mm.
Eller mig i alla fall. Och hur det har varit att vara student och även AT och gå med lite sådär. Vi tänkte bjussa på lite historier om när vi har gjort bort oss, när vi har gått med olika handledare och kanske även prata lite om vad som gör en bra och dålig handledare och vad man kan förvänta sig av oss också. Tipsa lite, hur får man ut maximalt
av sin studietid och AT-tid och sådär.
Mm.
Absolut.
Ja. Okej, Ida. See one, do one, teach one. Vad är det för någonting?
Alltså det är ju liksom en, vad ska man kalla det för? Ett pedagogiskt grepp som har använts inom, framförallt tror jag det är inom liksom kirurgisk utbildning. Men egentligen under läkarprogrammet.
Ja.
Det är ju en typisk utbildning där man blir inkastad i ganska mycket som man aldrig har gjort förut.
Mm.
Jag tror inom många andra utbildningar så får man träna flera gånger och förbereda sig liksom på någon slags, jag vet inte, på något säkert, någon liten mojäng innan man gör det på riktigt. Ja, men som till exempel, vad ska jag ta då? Om man är flygledare så tror jag att man sitter extremt mycket i simulatorn innan man får gå ut
Absolut.
I verkliga jobbet.
Ja.
Men inom liksom, både tror jag som sjuksköterska och undersköterska och läkare och inom vården överhuvudtaget så är det ju ganska mycket, eller väldigt mycket, man får bara kavla upp ärmarna och kasta sig in liksom.
Ja, men det är ganska speciellt för att det är också det är både ett yrke där man måste testa skarpt för första gången väldigt ofta. Och det spelar roll hur det går nästan från början. Mm. Jag tänker till exempel om man är... Nu blir det så här känsligt vad man ska ta för exempel på yrken.
Ja.
Men säg att man är lärare till exempel. Mm. Den första lektionen man har själv.
Mm.
Det finns ju ändå... Det är klart att man måste leverera och att det ska bli bra. Men det är inte riktigt oftast så där superhemska konsekvenser. Mer än att man säkert tycker att det var väldigt jobbigt. Mm. Om den här första lektionen skulle gå åt skogen.
Verkligen.
Men...
Mm.
För vår del så är det ofta till exempel första gången man sydde i en riktig människa.
Ja.
Det är ju så här, okej, antagligen är det inte ett jättestort sår, men det kommer ändå ge en konsekvens för den personen. Den kommer få ett fult R typ i resten av sitt liv kanske, om man missar.
Absolut. Nej, men...
Min man tycker att det är superkonstigt att vi liksom satt och övade. Jag satt hemma och sydde i bananskal och apelsin. Jag testade liksom lite olika material. Och att så här, det gick från banan i köket till hud på en riktig patient på akuten. Och däremellan var det liksom typ inget steg.
Nej, det var ju bra av dig att du ens tog det initiativet. Liksom. Nej, men jag hade kursare som köpte hem liksom kycklingfiléer och sådär.
Mm.
Jag vet att vi testade på skolan. Vi hade ju så här kliniskt träningscentrum där vi liksom i och för sig fick sy på någon slags skumgummi i plattor och sådär. Så man har ju absolut både teoretisk och till viss del praktisk träning.
Mm.
Men det är ju absolut inte så att man får typ klara ett körkort innan man sen på sin klinisk placering får göra saker på riktigt. Jag kan tycka ibland att sjuksköterskor, för att de till exempel ska få ta artärblodgaser till exempel. Alltså det här blodprovet där man tar blodprov på de här djupa artärerna. De måste... har gjort 10 stycken eller hur det nu är, 5 eller 10 stycken och får en underskrift av en läkare, så är det nu i alla fall på akuten, och sen får de liksom sitt körkort för att få ta de provna, vilket ju för sig är rimligt liksom, men det är lite konstigt att läkare, där på något sätt förutsätts man att i sin utbildning jag vet inte, man förväntas klara väldigt mycket och man gör väl typ det liksom, men det är lite kastas ut på riktiga patienter innan man kanske har så här, fått en okej. Så här, du kan det här nu, nu får du göra det här.
Ja, men det här med artärgas vet jag absolut. Att det var ju inte så att jag hade med mig någon alla de första gångerna jag tog det. Det var lite så här, man hade på ett papper att den här terminen ska ni ha lärt er att ta artärgas.
Mm.
Och så visste man att okej, det är bäst chans typ när man är på lung. Avdelning eller på akuten.
Mm.
Och så kanske man hade några dagar på akuten. Och då vet jag att jag gick med en... Som, då sa jag det, att jag vill gärna hinna öva på det här.
Mm.
Och då var det ju bara så här, kasta sig in varje gång det fanns minsta chans. För det kanske var den enda chansen den terminen. Det visste man ju inte.
Mm.
Och ja, men jag vet att jag, det var någon patient som jag, liksom, jag provade 3 gånger.
Mm.
Och sen så gick jag tillbaka till min handledare och sa så här, det här, det går inte. Han bara, jo då, gå tillbaka, försök igen. Mm, det var samma, bara, jag vill inte sticka den här patienten fler gånger, jag vet inte hur man gör.
Nej, precis.
Men till slut så gick det.
Mm.
Men det är ju ändå verkligen så väldigt ofta tycker jag, att man får bara kasta sig in och inte alltid veta 100%.
Ja, men verkligen. Alltså nu när vi har gått igenom vår utbildning och vi har börjat, vi har vickat lite och vi har kommit en bit in på AT. Så det är ju så väldigt länge sedan vi var på termin ungefär 5-6 när man kommer ut på kliniska terminer. Jag menar att det jag då tyckte var så här sjukt jobbigt.
Mm.
Det kunde vara typ nivån göra sitt första status liksom, på patient, ta blodtryck. Alltså du vet, väldigt banala saker som man tycker nu.
Mm.
Men det var så här, jättenervös här, och vi hade fått lära oss att tänk på att inte vara för omständiga. Gör saker i en sån ordning så att du inte behöver be patienten klä på och av flera gånger och ställa sig och resa sig. Och det är väldigt viktigt för att det ska kännas bra för patienten. Och jag var så här, nu måste vi verkligen komma ihåg att göra det här i rätt ordning och typ skriva upp det på en lapp liksom. Om man ska tveka vid varje sak som man tycker är jobbigt, då kommer man liksom inte vidare. Så att steg för steg från det här lägsta, liksom att ta ett blodtryck, det var väl i för sig termin 1 på vårdcentral, liksom, till att liksom ta artärblodgaser, till att göra rektoskopier och intubera i och för sig tillsammans med någon liksom, på narkosen, till att ta egna patienter som blir allt svårt sjukare liksom, och ta traumalarm och såklart inte det svåra. Alltså, ibland kan man ju, om man är med läkare som de också är upptagna, då kan man ju behöva gå in på så här svåra saker. Men ofta så är det ju inte så att man behöver göra sådana så svåra sakerna själv. Men ändå, det har ju stigit liksom allt mer. Om man visste så här i början, bara okej, om 5 år då kommer du göra det här själv. Då hade man ju bara typ skitit på sig. Okej, det där kommer man aldrig klara av liksom. Ja, men
intubera är ett jättebra exempel på så här, man kan ju öva, vi fick öva på dockor och så. Men det är ju inte alls samma sak. Någon gång måste man ju prova att intubera på riktigt. Och den gången kommer det inte vara så att man har gått om tid. Man måste ju bara så här, gå in med mindsetet att nu kör vi ändå. Och det man inser efterhand är ju att det går ju nästan alltid bra. Bara man lyckas liksom keep it cool.
Ja.
Och man är ju nästan aldrig ensam första gången. Så att man, när det går fel så finns det alltid någon som kan hjälpa en. Eller så här, nu ser det lite snett ut här. Bara gör, och så löser det sig. Så att det är ju också på något sätt en sak man har lärt sig. Att konsekvenserna för att man inte kunde det 100% första gången man gjorde det är ju oftast inga. För att man har hjälp, liksom, man har någon bakom sig som stöttar upp.
Alltså handledaren är ju väldigt viktig. Det ska vi prata mer om. Men alltså en bra handledare är ju verkligen... det är ju en förutsättning för att det här konceptet ska funka liksom.
Ja, verkligen.
Men sen finns det ju också de här kliniska träningscentrumen på alla, skulle jag säga, läkarorter tror jag, läkarutbildningsplatser. Vi hade det i Uppsala i alla fall. Så att man får ju verkligen öva liksom. Och sen är det väl lite ens egen ambition som sätter gränser för. Det var ju öppet på kvällarna om man skulle vilja gå dit och öva liksom.
Men
sen
är det ju... någon gång?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men det fanns de som gjorde det. Oh. Det kanske har att göra med vilken ångestnivå man ligger på. Liksom. När vi pratade med Vidar så sa jag att jag var väldigt nervös. Men sen kom jag på att jag är nog egentligen inte så nervös person.
Det tror inte jag heller. Nej. Det tycker inte jag att du är.
Men man är ju ändå... Alltså, det vore konstigt om man inte blev nervös med tanke på hur många konstiga situationer vi kan ställas inför. Och det är liksom människors hälsa och ibland liv det hänger på. Liksom, att man ska göra ett bra jobb så att... Absolut att man är nervös, men om man är väldigt så nervös lagd, då kanske man vill vara väldigt, väldigt förberedd innan man testar någonting första gången.
Men det är ju på något sätt också på vägen under utbildningsgång och som AT tycker jag att man har nästan vant sig lite vid... Eller att man har ett konstant stresspåslag. Ja. För att det är alltid nytt.
Ja, nej, men det är verkligen så. Det är jättebra faktiskt att man genom att ta, liksom stå... Ja, men, när man får frågan om man vill göra någonting, att man liksom tar chansen. Och att man även liksom frågar om, kan jag få göra det här? Liksom. För att varje gång man gör någonting nytt som är jobbigt så blir det lite mindre jobbigt nästa gång. Någonting som var superjobbigt i början, typ, ja, men som vi pratade om någon gång, så här, ringa till en konsult. Det var så här, hur jobbigt som helst. Och nu bara, men varför tyckte man att det var så himla jobbigt? Det är väl inte så himla jobbigt. De kan ju inte ens se vem man är om man nu är totalt värdelös. Så kan man ju bara, och förresten heter jag Magdalena Svensson. Nej, men man är ju liksom så skyddad. Men det tyckte jag var jättejobbigt i början. Jag tyckte typ att det var jobbigt att diktera om någon satt bredvid mig. Verkligen. Men om man bara, om det är någon läkarstudent där ute som lyssnar på oss, skulle verkligen tipsa om att försök så mycket du kan och liksom gör de här sakerna som känns jobbiga. Men sen när det är saker som är jobbiga där man känner att nej, men jag kan faktiskt inte det här, och det är liksom någon patient som man som faktiskt skulle kunna råka illa ut om man inte gör det bra, att be om handledning. Alltså man har ju ändå rätt att få att någon hjälper en.
Ja, men i början första terminen när man var ute, då kunde jag säga nej till saker ibland för att jag inte kände mig trygg. Verkligen. Alltså så här, ja, men vill du göra det här? Och man bara, nej. Nej. Och så tänkte man så här, det här ska jag gå hem och läsa på först. Ja. Så att jag vet vad jag ska göra. Och sen imorgon kommer jag göra det. Och sen dök ju aldrig den möjligheten upp igen. Liksom. Så satt man i slutet på terminen och bara, jag har inte gjort det här, Så efterhand så blev man ju bättre på att så här, alltid säga ja.
Precis. Med... På autopilot typ såhär, jag ska bara säga ja och sen får resten lösa sig.
Ja, exakt.
Man bara lämnar sin kropp för en stund och bara, ja
man
visst.
Man hör sig själv säga ja och så tänker man inom sig bara, nej!
Åh gud.
Det här är så många gånger, fy. Ja. Men det är det man måste liksom igenom ändå.
Ja, nej men man härdas verkligen.
Mm. Och så tror jag att om man, både du och jag egentligen, vi tycker ju om... den här utmaningen. Mm. Vi är ju båda inne på lite så här akuta specialiteter eller där det kan bli skarpt läge.
Mm.
Och då kanske man... Ja. Ja, men jag vet inte. Ibland tänker jag att jag kanske bara gillar att må dåligt. För att så fort det blir så här tryggt och säkert och jag känner mig 100% lugn, då hinner det typ gå en vecka så känner jag det är ganska tråkigt här.
Mm. Men man får känna att man lever på något sätt. Man har den där, det är ju en kick också.
Mm.
Verkligen. Det som är bra med det här sättet, alltså att göra saker ganska, inte alltid så förberett.
Mm.
Det är ju på ett sätt att man tränas i att snabbt ställa om till en situation som man inte riktigt är 100% förberedd på innan.
Mm.
Och för varje sån grej man gör så blir man lite tryggare och får lite mindre ångest för varje gång.
Mm.
Om man alltid skulle vara väldigt förberedd så skulle man inte riktigt få träna i att klara saker lite sådär oförberett. Vilket man verkligen behöver kunna som läkare liksom.
Ja, men för att även när man har provat och tror man kan så kommer det ju vara någonting som skiljer sig från förra gången. Som man inte har sett innan eller så. Det tycker jag man märker även på dem man har, på specialisterna man har gått med. Att det är ju inte alltid som de har sett allting heller.
Nej.
Utan man måste ju vara beredd på att plötsligt kommer något nytt. Och vad gör jag då? Och att kunna tänka lite fritt.
Det skulle nog vara svårt att täcka in varenda moment. Så att man skulle kunna få träna på det tills man verkligen kan det.
Mm.
Alltså läkaryrket är ju till mycket liksom ett någon slags lärlingsyrke. Alltså man lär sig genom att arbeta väldigt mycket. Det är så mycket praktiska moment. Men sen ska man ju... Alltså i det här see one, do one, teach one. Egentligen är det kanske... Ja, ibland är det verkligen en. Men ofta är det ju see five. det krävs ju att man har fått se det först liksom. Mm. Och sen få bra handledning att få göra det.
Ja, men säg till exempel när man... Jag tycker det är ett bra exempel den här gången. Första gången man sydde. För det var så tydligt på något sätt. När man hade sett någon göra det, man hade övat lite på någon skumgummi-grej.
Mm.
Det handlade egentligen bara om att börja våga göra det själv.
Mm.
För att det är först då man faktiskt lär sig.
Mm.
Så att man måste göra det. Och sen så är ju det ultimata sen, den dagen någon frågar hur man gör och man upptäcker att man kan lära ut det.
Mm.
Det är då man vet att man kan det.
Och genom att få frågan hur man gör får man ju verkligen testa om man verkligen kan det.
Mm.
Och det är ju också extremt lärorikt.
Ja.
Men det som är jobbigt när man inte är 100% säker att inför patienten våga medge det. För att det skapar ju en osäkerhet hos patienten. Om man då skulle säga inför patienten till sin handledare. Jag har aldrig gjort det här förut så du får gärna hjälpa mig.
Nej,
då kanske man inte blir jättesugen på att den personen ska sy igen. Liksom.
Verkligen inte.
Det var en sån situation på urologen där jag vickade då. Mitt första vick efter termin 9.
Mm.
Och skulle då min första patient som jag skulle liksom rektalpalpera då. Efter, eller palpera prostatan. Och då hade vi precis haft vår gynplacering. Så jag var ju så inställd på att man ska palpera med två fingrar liksom. Och jag vågade ju inte, alltså jag blev så här, när jag väl stod där och skulle göra det. Då hade jag liksom en kollega med mig. Och jag bara, men gud. Är det ett finger eller två fingrar? Och jag bara, nej, jag kommer inte ihåg.
Mm.
Och du vet, då har man liksom en sekund på sig att bara fatta ett beslut.
Ja.
Jag fattade fel beslut. Så jag stoppar in två fingrar liksom. Och bara, oj jävlar vad tajt det här var. Och sen så skulle ju kollegan då känna liksom. För att jag var ju lite under någon slags intro. Och då sa jag att okej, hon stoppar in ett finger.
Mm.
Men ja, det hade ju varit bättre för patienten om jag hade frågat. Ursäkta, stoppar man in ett eller två fingrar? Men det känns ju också extremt jobbigt att fråga det.
Fy vad jobbigt.
Inför patienten och bara... Just i den situationen. Är det så här hårfina gränser hela tiden? Dels så här, vad blir bäst för patienten? Att jag blottar min osäkerhet och gör patienten osäker? Eller att jag liksom inom såklart rimliga gränser. Det är inte som att man bara ska intubera ner i matstrupen eller i luftstrupen. Nej, jag testar. Men när det är lite så här på någon lite lägre nivå. Ska jag liksom då upprätthålla någon slags sken? Eller ska jag typ blotta min osäkerhet och göra patienten osäker? Skyddar jag mig själv eller skyddar jag patienter? Ofta så kanske man skyddar sig själv. Man inte vill tappa ansiktet liksom.
Ja, men på min första dag efter examen. När jag precis hade börjat mitt vick. Då fick jag frågan när jag hade en av mina första mottagningspatienter. Bara, ja, du ser väldigt ung ut. Hur länge har du jobbat här? Ja. Och då var det också så här. Man ville ju säga så här typ... 6 timmar. Ja. Så jag bara, ja, tack. Ja. Men då hade jag hade i sig sommarjobbat där, så att jag kunde ju på ett sätt säga ärligt att jag hade jobbat några månader tidigare. Uh-huh. Men det var ju verkligen så här, inte mycket jag hade jobbat. Uh-huh. Och då får man ju liksom vara ärlig, men man vill ju kanske inte säga hela sanningen för Nej. Hur bra låter det liksom. Ja. Jag fick läkaren som har jobbat 6 timmar på den här avdelningen. Ja, var förtroendeivande. Ja. Man får bara... Sen har jag ju sig... Jag vet inte om du har fått den frågan, men jag har fått det några gånger från patienter sådär att de har sagt att vad ung du ser ut. Mm. Och då har jag börjat... Nu för tiden säger jag ofta så här, ja, jag är ung. Och sen så brukar det liksom bara släppa. Men man får liksom hitta några sådana här saker man kan säga med typ ett leende och sen bara gå vidare.
Alltså, jag blir deprimerad nu, men ja, det var länge sedan jag fick den frågan, Ann-Katrin.
Det är nog att du ger så kompetent intryck.
Jag vet inte. Eller så är det mina, jag är ändå 3 år äldre än dig.
Ja,
jag har satt sina spår.
Tunga år.
Det är de här 3 åren av jourer på akuten. Som har, nej. Men, ja.
Du får nog bara vara glad att du har gått in med pondus.
Precis. Ja, men det är också en sak man får verkligen lära sig, eller träna på, så att verka säker. Fast man egentligen skakar inombords, men man får bara spela teater och bara, inga problem, läget under kontroll, vi vet precis vad vi gör.
Mm. Hej då, nu går jag och ringer en vän.
Exakt. Ja, men det är också roligt när man ringer sin patient och bara, jag har ingen aning, tänker man. Och så bara, ja, jag skulle bara vilja diskutera det här med en kollega. För jag inte... Ja, det finns lite olika sätt att tänka nu. Jag återkommer.
Ja, men då har man ju gjort rätt liksom.
Ja.
Men, om vi ska tänka på det här med olika handledare på vägen.
Mm.
Har du... vad tycker du gör en bra handledare?
Ja, en bra handledare tycker jag nummer 1 är väl att man vill ha en student med sig. Alltså det genomlyser ju, eller alltså det genomskådar man ju ganska snabbt om någon är ganska ointresserad av att ha med någon. Att man tycker det är kul på något sätt.
Mm.
Att man är liksom vänlig och snäll och trevlig. Och visar en medmänsklighet.
Ja.
Det tycker jag är verkligen viktigt. Och... visar med sitt sätt att vara liksom, att det är helt okej, att man kan säga det också, det är helt okej att ställa frågor och du är här för att lära dig och se till om det är någonting något som du undrar över eller någonting du vill göra liksom. Det gör ju verkligen att man känner okej, det här är liksom, här är ribban, det är bara att fråga.
Ja.
Och sen att handledaren ska säga vart den är på väg någonstans, om den typ ska gå på toan kanske den kan säga det, så man inte bara följer efter dem in på alla möjliga små. Ja,
men jag gjorde det senast för ett halvår sedan tror jag. Följde efter en som jag skulle gå med en dag. Den här personen var ju inte så glad över att jag gick med.
Mm.
Tror jag inte. Eller det var väldigt tydligt.
Mm.
Kanske framförallt för att han sprang iväg hela tiden. Och inte berättade att han skulle. Så att jag fick liksom kuta efter hela tiden. Ja. Som någon dåre.
Var det under AT alltså?
Ja.
Ja.
Man kände sig ju verkligen som en väldigt liten student igen.
Ja.
Det började liksom med att mottagningen skulle börja. Och jag gick till rummet där personen skulle vara. Och insåg att där var den inte. Och då hade den gått och satt sig och tog en kaffe.
Mm.
Fast jag hade liksom 2 minuter tidigare presenterat mig. Och varit så här, ja men jag ska gå med dig.
Mm.
Bara försvann personen. Så kom jag dit. Och den här tittade upp bara. Nickade liksom. Så fick jag sätta mig som ett fån bredvid och vänta tills den hade druckit upp sin kaffe. För hur skulle jag annars hitta honom igen? Liksom?
Det,
Och sen så till slut så hällde jag upp en kaffe och typ så här 10 sekunder efter att jag hade hällt upp den så går han och häller ut sin i vasken. Och jag bara okej, häller ut min också för lev. Och helt ointresserad av att veta mitt namn. Och var så här, helt... Och den personen reste sig efter en av patienterna. Bara reste sig upp från datorn och gick. Och då följde jag efter. Och då var det som bara, jag ska faktiskt gå på toaletten. Och man bara, okej. Ja, jag går och sätter mig i kafferummet då. Och sen så Ja, det bara fortsatte liksom. Sen så fick jag så här, kika ut från kafferummet med jämna mellanrum. Och helt plötsligt så såg jag att den gick ut för toan och gick och hälsade på patienten. Och då sprang jag genom korridoren och bara, hej hej, jag ska också gå med. Ja, inte en så bra dag.
Nej. Ja, man känner sig så dum. Men det är ju verkligen de som är sjukt idioter. Alltså... Ja, men gud, undrar hur de tänker. Kan de inte bara säga så här, jag har verkligen ingen lust att ha med dig, du får gå till någon annan.
Det är väl det de inte får säkert, men de bara önskar.
Ja, men precis. Ja, nej.
Men hur brukar du reagera då, Ida? Blir du, för jag kan ju bli så här, den otroligt jobbiga, övertrevliga personen när någon är väldigt otrevlig mot mig.
Ja.
Att man så här verkligen försöker sälja in sig själv, för man vill så gärna att den här personen ska mjukna upp och bara plötsligt bjuda in. Men till slut får man ju ge upp liksom.
Alltså jag försöker alltid det här kill them with your love. Alltså verkligen. Nej men alltså det kan vara psykiskt påfrestande att vara med någon som är typ elak nästan.
Mm. Och så speciellt, tydligt visar att jag vill inte ha det här.
Ja, verkligen. Och jag gick också med en läkare som jag gick med på hennes mottagning och... jag tyckte att det var så jobbigt för att jag tyckte verkligen att hon mot vissa patienter var så otrevlig. Mm. Och då försökte jag liksom väga upp det här. Du vet, man sitter bredvid den här läkaren som bara så här, säger saker som man bara, det här var liksom inte så här bra bemötande.
Nej.
Och man bara känner att man vill göra liksom ett teckenspråk och med mimik och allting. Bara att jag är inte som henne, jag tycker att du verkar, jag tycker jättesyn om dig och liksom vill lyssna på dig.
Så jag satt och ler så här vänligt bara.
Ja, jag satt och nickade och låg och gjorde sån här, du vet, hundvalpsögon och liksom la huvudet på sne och bara, åh vad jobbigt det verkar ha det.
Mm.
Och försökte bara med allt
jag kunde. Empati, liksom.
Precis, och bara väga upp mot den bristen av empati som läkaren jag gick med hade.
Mm.
Och sen när patienten hade gått liksom gråtande stup ut genom dörren. Ja men gud. Då så bara vände sig läkaren jag gick mot, ja, som jag gick med mot mig och bara var så här. Alltså, du är alldeles för klen, typ. Vad håller du på med? Och hon var ju uppenbart irriterad på mig för att jag på något sätt... Hon tyckte väl att jag hade, jag vet inte, underminerat hennes auktoritet. Okay, eller på något sätt.
Mm.
Ja, jag vet inte. Det var inte
populärt. Hon ville play it cool och du var väldigt så här, kärleksfull vid sidan om och förstörde den iskalla stämningen.
Jag vet inte. Ja, men precis. Nej. Ja, nej, men jag vet inte riktigt hur jag reagerar. Jag försöker nog verkligen vara så ybercheck och glad och bara, ja, ska du bara gå på toa? Ja, dit vill jag ju inte följa med. Åh, gud. Nej, men exempel på när det har varit jobbigt annars. Jag gick med en läkare under studenttiden. Det var på en kardiologklinik och vi hade liksom långa ronder och sjukt segt kunde det vara.
Mm.
Så jag försökte liksom lära mig någonting under ronden och liksom ställde mycket frågor och liksom försökte liksom, typiskt att man sitter på en rond och man inte, typ om det är första dagen, man har ingen koll på patienterna, man har ingen bakgrundsinformation och de bara kastar sig in på nya patienter utan att ge någon form av så här, det här är Britt 50, hon har haft en hjärtinfarkt för 2 år sedan och därför vårdas hon här och hon har precis blivit opererad eller vad det nu kan vara.
Mm.
Det tycker jag, apropå vad en bra handledare är, så tycker jag att man ska ge den studenten man går med eller AT-läkaren någon slags chans att få lära sig någonting utav dagen liksom. Och då är det väldigt viktigt att få en liten bakgrundsinformation.
Det behöver ju liksom inte vara en utläggning på en kvart om allt
nej,
som
nej,
har hänt.
Absolut inte.
30 sekunder per patient liksom bara.
Ja, ja men precis. Och det kan ju vara bra för övriga arbetslaget liksom.
Ja.
Nej men det fick i alla fall inte jag. Så jag ställde lite så frågor. Ja, varför ligger den här personen inne? Eller vad? Och så var det ju massa mediciner som de slängde sig med. Liksom, vad är det för läkemedel? Bla, bla, bla. Och då sa liksom till mig att du får sluta ställa frågor och skriva upp dina frågor på ett papper och så kan du komma med dem sen.
Men
liksom.
Okej,
och jag bara kände att jag sjönk ner på stolen och bara, absolut, jag visste, inga problem. Och kände mig så dum liksom.
Mm.
Ja.
Ja, men jag hade något liknande när jag gick också med på en mottagning. Och det är också, det spelar så stor roll de här första sekunderna man orkar lägga liksom. För att jag kom in och så vände sig när jag skulle gå med om. För den visste att jag skulle gå med. Sen dagen innan, vi hade pratat lite då. Och så vände hon sig om och bara, det är jättestressigt idag. Och det tror jag verkligen att det var.
Mm.
Eller det var stressigt. Så att jag förstår, jag kan på ett sätt tycka att det var inte bara hennes fel, utan det var verkligen en pressad situation också.
Mm.
Men så här, det är jättestressigt idag, så jag vill inte att du frågar någonting förrän, samla dina frågor till innan lunchen. Man bara, okej, jag kommer nog inte komma ihåg alla frågorna. Så här, och liksom 4 timmar senare är det ju helt, du vet så här, vilket var det där läkemedlet? Vad betyder det där? Det ja. Känns ju helt idiotiskt att fråga ja. Det 4 timmar senare. Så det blir mm. att man bara, inga frågor.
Att
ja. Ja, jag har också suttit med på tal om så här, konstiga saker man har gjort. Jag vet inte om jag har berättat det här någon gång för dig, Ida. Men det var också när jag satt så här och det var en stressig mottagning.
Uh-huh.
Och så var det en arabisk läkare.
Uh-huh.
Och så kom det in en arabisk patient.
Mm.
Och bara började prata på arabiska.
Uh-huh.
Och jag var ju liksom den enda i rummet som där. Inte uh-huh. kunde arabiska.
Du satt intresserad och
ja, men du vet så här, man bara plötsligt kom det så här ett svenskt ord typ blod. Man bara, ja. Och sen så det slutade med att dottern till patienten vände sig till mig och bara, vill du att jag ska tolka?
Uh-huh.
Och det kände man också så här, det kanske min handledare kunde ha frågat uh-huh. mig ifall jag ville förstå vad vi sa liksom. För uh-huh. sen skulle vi undersöka. Jag hade ingen aning om nej. Vad det var. Alltså man använder ju anamnesen för att veta vad man ska fokusera på.
Ja, absolut.
Och det här blir bara helt...
Är det fokus på foten ja, eller halsen?
Helt idiotiskt.
Ja.
Och det var också en väldigt stressad läkare som bara, jag har inte tid att översätta för dig.
Då kanske hade varit bättre att typ så här, nu kommer vi ta det här på arabiska så du får sitta utanför. Mm. Du kan gå iväg och ta en kaffe eller du kan...
Ja,
ja.
Faktiskt. Det ja, tycker jag att en del av mina klasskamrater var bättre på. Mm. Att så här, okej, det här är en förmiddag där vi inte ska göra någonting ja. Mer. Nu går jag hem.
Alltså, jag har ofta suttit kvar. Jag har varit så dålig på det. Mm. Alltså jag har haft någon konstig pliktkänsla, du vet. Det här ger mig ingenting.
Mm.
Det här, alltså det finns inget, jag gör ingen nytta här och jag lär mig ingenting. Varför ska jag ens vara här?
Mm.
Absolut, jag går med, inga problem. Åh, vad intressant. Och liksom, ja, kul. Varför har man inte bara, det finns så många exempel på kurser som bara har gått. Ja, och det är ingen ja. Som har ifrågasatt det. Nej. Bara man gör någonting med lite självsäkerhet så är det ingen som frågar.
Mm.
Men jag, om jag någon gång skulle ha gått och hittat på typ hej, jag ska få en njuretransplantation i eftermiddag så att jag måste verkligen gå nu.
Ja, men ja. De går hem och pluggar eller liksom sätter sig i avsides och väntar tills nästa sak som ger någonting.
Ja.
Men alltså jag med bara, lajvar runt för ja. Efter.
Nej, men eller det är dumt faktiskt att göra så för att man har ju faktiskt, ens tid är ju ändå dyrbar. Så, mm. Och när man inte ens jobbar på stället, vad ska man göra där? Man gör ingen nytta.
Mm.
Man är ju bara där för att lära sig. Det är en annan sak när man jobbar, då får man göra tråkiga saker bara för att det är en del av det man ska utföra. Liksom. Men,
ja, men det är ju verkligen ett tips till om det är någon annan, om det är några läkarstudenter som lyssnar, att typ alltid ta med sig studielitteraturen för det mm. området.
Mm.
Så att man kan utnyttja typ om det blir så här, för att det har ofta varit att det kanske är, ja men nu är det 2 timmars paus.
Mm.
Till nästa operation eller nästa patient eller sådär.
Mm.
Så att man behöver kanske ändå vara kvar. Men man mm. har bara 2 timmars dödtid.
Mm.
Och då är det ju väldigt bra om man kan utnyttja den till plugg. För att man är ju på något sätt redan i studiemode mm. när man är där. Istället mm. för att typ scrolla i sin telefon och läsa. I och för sig, man kan ju läsa på telefonen också. Men det är inte alltid lika bra.
Mm.
Mm.
Men har du något mer dåliga exempel? Eller har du något bra exempel på handledare?
Ja, men egentligen så har jag ju absolut stött på fler bra än ja. Dåliga. Men det är ju liksom de här dråpliga historierna när man larvar efter någon halvvägs in på toaletten mm. eller så här, som man typ kommer ihåg.
Mm.
Men jag har ju jättebra handledare. Det som har varit generellt är ju precis det som du säger, att man har känt att det är någon som har haft tid.
Mm.
Och det var ju lite exemplen, en del av dem som jag sa nu på dålig handledning har ju på något sätt varit triggat av tidsbrist också.
Mm.
Men det som man verkligen uppskattar är ju de här som bara, ja men du, nu går vi och... jag hade en handledare som skrev ut så här kort på handens anatomi och gav mig när vi skulle mm. gå på akuten till mm. exempel. Alltså mm. sånt är ju superbra.
Mm.
Eller bara har tagit sig tid att gå igenom ens anteckningar ordentligt.
Mm.
Och så här kommer mm. och säger att ah, men du jag kan titta på dem och här är lite feedback, det här kan du göra bättre och mm. sådär.
Ja, men verkligen. Mm. Det finns en akutläkare i Norrköping som jag tycker är så rolig att gå med. För att jag gick på valfria veckor på akuten.
Mm.
Och han körde så här case med mig liksom.
Okay, ja.
Och det var ju typ jättesvåra saker liksom som jag oftast inte kunde svara på. Och som en liten tröst så, när det kom in någon specialist in i rummet så körde han caset på dem också. Och de kunde inte heller svara på det.
Okay,
men det var väldigt kul att han är så himla trevlig person. Så det var liksom inget jobbigt när man inte kunde svara. Utan men man lärde sig jättemycket. Okay. Jag tycker att det är väldigt lärorikt att få massa frågor på alltså, ett trevligt sätt liksom.
Mm. Det är ju hårfint i det också.
Ja.
När man känner bara
paniken. En annan person kanske hade fått ångest liksom.
Ja.
Men jag tyckte det var lärorikt. Mm. Just för att han var så trevlig också.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men ett annat exempel på en liknande situation som inte var så trevlig, det var när jag gick med en narkosläkare på ett sjukhus, och han, typiskt en person som bara försvann hela tiden. Alltså, han utstrålade verkligen att han inte ville ha med mig.
Det är någonting med de här halvotrevliga som man går med. De bara mystiskt försvinner.
Ja, nej, men han försvann hela tiden och verkligen så där, gick på toa. Och ibland så sprang han iväg på något så här hjärtstopp. Man bara, hallå, det hade jag velat följa med på liksom. Så att jag följde efter honom hela tiden för att jag tappade bort honom någon gång. Och då tog det typ... Jag hittade inte honom resten av dagen liksom. Så att det var så här, okej, tappa honom nu inte ur sikte.
Mm.
Och en gång när han försvann så hade han liksom satt sig i fikarummet och satt där med liksom fyra kollegor.
Mm.
Och jag hade gått och letat efter honom i typ 5 minuter och bara, ja, hej, är du här liksom? Och kände sig jättedum om man bara sätter sig där i soffan typ som du gjorde där liksom. Mm. Och då började han liksom förhöra mig på olika adrenerga receptorer inför de här fyra kollegorna.
Okej.
Okay. Alltså, så här, vilken sadistisk person liksom.
Oh.
Och det sjuka var att vi hade precis läst om det liksom på den föreläsning, så jag kunde faktiskt svara på det. Men så sa han att jag hade fel.
Aha.
Fast när jag kollade upp efteråt så hade jag haft rätt.
Nej, är det sant? Nej.
Ja, hemskt. Har du börjat gråta någon gång då för att någon har varit så taskig?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Nej. Jag har ju liksom gråtit under utbildningens gång ibland när jag tyckte att det var tufft, eller typ så här när jag kommit hem, men inte så att jag har liksom blivit
under tiden.
Nej, och det är ju så konstigt för att jag har ju sjukt lätt att börja gråta egentligen. Jag har ställt av någon slags autopilot på jobbet.
Gud.
Jag har ju börjat gråta en gång när en sköterska sa att hon var så nöjd med mig. Då började jag bara storgråta för att jag blev så glad för att hon var så snäll.
Åh.
Det är ju absolut. Men ja, jag var gravid också.
Ja.
Men så fort någon är snäll mot mig så börjar jag typ nästan, jag får så här tårar i ögonen och bara, åh, tack är du. Men jag har nog stängt av mer när folk har varit elaka.
Nej, men jag var på en placering i Linköping. Jag pluggade i Uppsala, men jag var i Linköping för att jag bodde i Norrköping då.
Mm.
Så då gick jag med studenter som gick typ 3 terminer över mig. För att man läser ju helt i ofas liksom.
Mm.
Så då var jag på en klinik där jag... Då hade ju... Du gick i Linköping. Ni hade ju någon så här typ sit-in ganska ofta.
Mm.
Så då skulle jag få göra en sån och hade ingen aning om vad det innebar. Liksom. Och det var väldigt, det mottagningsbesöket, så här nischat liksom, vad patienten sökte för. Det var ju som superspecialiserat.
Ja, visst.
Och jag, vi hade haft sitt in i Uppsala och jag var van vid mer att, så här, att man ska checka av att man kan ta en anamnes och ett status. Liksom. Så då var det liksom någon slags årskontroll på den här killen. Så då skulle jag ta mig an honom och göra den här sit-in. Och jag körde liksom mer allmänt sådär. Liksom försökte träna på öppna frågor och följa upp. Och liksom hereditet och tar du några andra läkemedel och liksom sådär.
Försöker verkligen gå brett.
Ja men precis och liksom var noggrann och sådär. Och sen så, så tog specialisten vid då när jag var färdig. Och sen så gick patienten iväg efter, den, efter att vi var klara. Och jag kände, åh, det där gjorde jag riktigt bra.
Ja.
Men när patienten hade gått så bara spände specialisten blicken i mig och bara, vilken termin går du egentligen? Så här, och jag bara, ja, jag går, jag vet inte vad vi hade för termin. 7 eller 6 eller 7 eller någonting. Ja, nej, det märks att du inte har kommit lika långt som dina kollegor här i Linköping.
Okay.
Och bara sågade mig jäms med fotknölarna. Att jag hade liksom tagit alldeles för lång tid på mig.
Ja.
Och jag hade inte hållit mig till det som var relevant. Han var ju faktiskt här för att följa upp sin medicinering som han hade haft det senaste året. Jag bara, ja, men alltså, jag blev så sågad. Och jag blev så himla ledsen. Jag började inte gråta då. Men sen så skulle jag typ efter lunch gå med hans kollega. Och han var så himla snäll och såg väl på mig att jag var lite sådär glansig i ögonen. Så då frågade han liksom, hur är det fatt? Och då bara,
nej. Ja, men det är ju där.
Ja, det var ju så bara, öppna en kran. Och jag bara grät liksom. Och han var så himla gullig liksom, verkligen snäll liksom. Och typ byggde upp mig igen. Mm. Och sen efter liksom bara några minuter så skulle ju hans patient komma. Och där satt ju jag typ med svullna ögon och du vet, ibland... Några gånger i livet så gråter man ju sådär riktigt mycket. Det var typ ett sånt tillfälle. Av någon anledning så bara, jag vet, jag fann väl, här har vi en famn jag kan gråta ut. Så jag hade verkligen hulk, alltså du vet, snorgråtit. Så jag såg ju totalt förstörd ut. Och så sa han, den här specialisten då, snälla, till patienten att ja, det är inte jag som har gjort den eller om du tror det. Att jag såg helt knäckt ut liksom. nej, men
jag sa bara något snällt och då hände det här.
Ja, men precis. Har du haft några egna studenter då, Ann-Katrin?
Ja, men några stycken. Både ja, men under Vicken och sen som AT.
Mm.
Ja.
Hur tycker du att det är?
Ja, men jag tycker det är väldigt kul.
Mm.
Ja. Sen är det jobbigt att de alltid är så duktiga. Det är en störig egenskap för alla studenter. Nej.
Sluta med det!
Nej, men jag tycker det är väldigt kul. Både för att... Alltså jag har tänkt på det att när jag kan mer, då tror jag att jag kommer tycka det är ännu roligare. För att jag märker att jag skärper till mig lite när jag har liksom någon som kollar mig.
Mm.
Att det är typ bra för mig. och sen så är det ju ändå lite upplyftande när man inser lite det här see one, do one, teach one. Att det är skönt när man upptäcker att man faktiskt kan lära ut någonting. Att man börjar inse att okej, men... Jag var faktiskt på den här nivån när jag började.
Mm.
Och nu kan jag ändå förklara vad det här är. Jag kan berätta vilka läkemedel det är jag sätter in.
Mm.
Och sätter ut. Och jag kan berätta vad de flesta gör. Ungefär, kanske inte på liksom cellnivå. Men jag vet vad de, varför patienten har de här läkemedlen.
Mm. Det är just den här cellnivån som studenterna är så uppdaterade på. Liksom.
Ja, precis.
Ja. Nej, men det är verkligen kul tycker jag också att ha med studenter.
Ja, men bara att man kan liksom titta på medicinlistan nu och oftast veta ungefär vad allting handlar om. Inte alltid, men, ja, men de flesta är de vanligaste. Och sen så tycker jag det är kul att liksom få sitta... Man har ju oftast... Ganska, eller man får väl ta sig tid, försöker jag göra. Även om jag typ inte har den, så försöker jag att förklara lite vad jag tänker innan. Och att man tittar på patienten och innan man går in och pratar lite om vad man har för funderingar. Och sen efteråt berätta i alla fall vad jag tänkte och hur jag resonerade. Och det roligaste är om man kan liksom vara... Har den tiden att man säger vad man själv tänkte. Och sen också får jag säga, men var det något du tänkte på? Vad... Skulle du ha gjort något annorlunda och sådär. För då kan man ju lära sig varandra. Man är ju så himla nära varandra. Och särskilt ja, men nu när jag har varit förälder ett par gånger. Man, plötsligt är man ju på samma ställe som den man hade som elev för ett år sedan. Liksom. Så att man har ju bara nytta av att man kommer bli kollegor och man ska behandla varandra som det, tycker jag.
Verkligen. Och sen kommer man ihåg hur jobbigt det var att vara student i vissa situationer. Och jag kan få verkligen så här ömhetskänslor för studenterna. Att jag bara vill lära dem så här, undvik det här misstaget. Eller typ, ja men jag brukar, jag har haft två studenter sista tiden här. Men de har jag sagt till liksom att ta steget och be att få göra saker. Och liksom var inte rädd att, ja men när de studenterna gick med mig så fick de ringa till konsulten. Och de fick liksom gå in till patienten först och liksom göra mycket saker. Och det var ju väldigt bra hjälp också för mig. Man fick liksom lite avlastning. Ja. Kunde hinna med lite fler patienter liksom.
Om man lägger upp det rätt kan det verkligen avlasta.
Mm. Sen tog det också mycket tid i och för sig. För att när man ska låta dem prata, om man går in tillsammans så tar det mycket längre tid liksom. Men om jag tänker så här att om vi får uppdraget att ta med oss en student, då måste det på något sätt räknas in att det tar lite längre tid.
Ja, men på vårdcentral så har jag ibland gått med där vi har delat upp att vi har tagit varannan patient. Och det har varit väldigt bra, för då har jag på något sätt fått, till min patient har jag även fått tiden för nästa patient som min handledare går in till under tiden. Och då får man ju på något sätt dubbelt tid, och då tycker jag att det brukar bli bättre. För man är ju dubbelt så långsam som de är. Så att de hinner ju emellan på något sätt.
Har du exempel på någon riktigt bra handledare som du kommer ihåg? Man kommer ju ofta slå de dåliga, men har du några bra?
Jag tycker det blir ju på något sätt att man pusslar ihop sen så att man ska bli den optimala personen. Men någonting som jag, så här, små saker som jag verkligen uppskattar, som jag tycker att Ylva Huge, som vi kommer prata med lite senare, var väldigt duktig på vad det här liksom, bryr sig om vem man var och vart man skulle, och liksom visa en vart man, så att man slapp det här som vi pratade om innan, att jaga, utan att de tog liksom det här att men nu följer jag med dig och pratar med den här personen om att du ska få komma in här, och det finns ett schema som du kan följa, som vi har tänkt ut att det inte, jag tycker att det är väldigt,
det fanns en plan för hur du skulle få lära dig saker.
Ja, precis. Det fanns en plan, och det fanns någon slags ansvarskänsla för att jag tar hand om att du kommer få se de här sakerna. Och att den kollade upp liksom efterhand att den här listan med saker som du ska ha gjort den här veckan, hur mycket har du hunnit? Jaha, du har inte hunnit det, men då följer jag med dig, så går vi och gör det nu. Det är ju fantastiskt bra.
Väldigt bra.
Och sen så är det vissa handledare som man bara har tyckt varit bra. För att man har fått se ett väldigt bra sätt att prata med patienter till exempel. Så att vissa dagar har jag tyckt att det har varit jätteskönt att bara sitta och lyssna och se någon vara riktigt, riktigt proffsig. Och andra dagar så vill man ju bara få göra själv. Och då vill man gå med någon annan som låter en få göra det. Så att det är ju blandat. Men skulle man gå med en handledare ett längre tag, vilket man ju tyvärr sällan gör, så uppskattar jag ju mest när man får blanda lite, att man både får lyssna på vissa patienter och bara ta in, och sen så att man får köra sitt eget race den andra gången. Har du något särskilt exempel?
Men som jag kommer på är väl två så här bra handledare, som den ena, eller det var egentligen en examinator under anatomikursen i Uppsala. Då hade vi, dels så skulle man ju gå ner i dissektionssalen och liksom under några minuter med en amanuens peka ut strukturer på liket liksom. Det var ju den jobbigaste delen. Men sen hade vi också en del där man satt med en amanuens och fick massa frågor på anatomiska strukturer och muskler och fästen och allt vad det var. Och det var liksom det var den första delen. Och det var 2 veckors så här sjukt intensiv kurs liksom. Den här anatomikursen. Och man var ju så nervös att inte klara det här. Och vi hade väldigt få muntor egentligen. Men det här var en av de muntorna liksom.
Jag tycker det är sjukt nervöst med sånt.
Alltså då tyckte jag att det var stört nervöst verkligen. Nu tror jag inte att jag hade, alltså då var det som att hela min självkänsla hängde på om jag klarade den där tentan eller inte. Nu hade jag nog inte alls lagt ner samma. Nu är jag så van att man får mycket frågor som man inte kan svara på. Liksom. Ja. Man är luttrad. Men då var jag så nervös. Och min examinator, det var en kille som är så här riktig bodybuilder typ. Några år äldre och så här riktig biff liksom, såg totalt livsfarlig ut. Och så satte vi oss ner där och han hade typ 10 frågor som han skulle ställa till mig. Och på något sätt så såg han på mig att jag var lite skakig. Så han frågade typ, hur är det fatt? Och jag bara, kranen öppnades. Det låter som att jag gråter ofta. Det här var en av de få gångerna.
Ja.
Och han var så fantastisk. Han bara reste sig från sin stol och ställde sig bakom mig och la sina stora händer på mina axlar och liksom. Och bara, ta det lugnt. Okay. Andas. Och det visade sig att den här bodybuildern var ju typ någon slags mindfulness-guru. Typ.
Oj.
Och han hade verkligen inte haft den lätta banan i läkarprogrammet. Han hade typ, jag vet inte, några slags läs- och skrivsvårigheter. Och han hade haft det supertufft liksom. Men han kunde verkligen, alltså han kunde verkligen känna med mig när jag var så där nervös. Så att då blev jag superlugn liksom. Jag bara, gud, han är ju hupsnäsmed. Så det gick ju som en dans. Så himla fint. Och en annan gång när det varit en liknande situation, det var under AT där jag hade precis haft kontakt med en verkligen otrevlig konsult som hade typ ifrågasatt hela min kompetens. Jag hade liksom verkligen blivit superledsen liksom. Och dagen efter så hade min AT-kollega blivit lika ledsen. Så att det var ju en liten tröst att jag förstod att det kanske inte var mitt fel. Men i alla fall, det där spred sig ju som en löpel att jag hade blivit liksom ledsen. Eller att jag hade blivit liksom dåligt behandlad. Så att det kom ju liksom, den ena läkaren efter den andra var så här, ja, jag hörde vad som hände. Och liksom, jag fick sånt himla stöd. Och bland annat var det en underbar medicinläkare som liksom la ett varsitt pekfinger på mina axlar och sa, Asperger, kram! Han vågade inte ge mig riktigt kram. Nej. Av rädsla för att bli anklagad för trakasserier. Men det var jättefint verkligen. Alltså, det gör så sjukt mycket att få det där stödet när man är svag och ledsen. Liksom. Ja, det är väldigt viktigt.
Ja, men det blir lite nu för att jag tycker ändå faktiskt att man har ju upplevt många situationer när man har känt sig väldigt utsatt och man har känt sig... man är ju verkligen i en... vad ska man säga... Man är i en utsatt situation för att man är där för att lära sig och man kan inte riktigt allt. Och för att lära sig mer så måste man blotta sina kunskapsluckor. Och det är väldigt läskigt när man, det enda man vill är på något sätt att visa att man är bra och duktig på det man gör. Vad skulle jag komma med det här? Jag har ingen aning med det.
Jag menar, det kanske du ska komma till är ju att det bästa sättet att lära sig är att hela tiden fråga där man inte förstår. Men det är ju också att så här visa att det här förstod inte jag. Det är ju skönare att låtsas som att man förstod, fast då lär man sig ju inte.
Nej.
Men då kan man ju köra den här klassiska, typ, man frågar så här, vad är det här? Nu kommer jag inte på något exempel. Och sen så när man får svaret så bara, ja, men det förstår jag. Men jag menar bara den här lilla detaljen. Typ så när man så här, har glömt bort vad någon heter. Hur var namnet nu igen? Ja, Johan. Ja, det vet jag väl. Men vad heter det för namn?
Jag får bara vara försiktig med hur ofta man kör.
Ja, men det är ju onekligen en bransch där man... det är lite prestige, eller ganska mycket prestige. På gott och ont. Det är väl liksom, jag har tänkt på det där. Varför är så mycket prestige inom läkarbranschen? Och om det är bra eller dåligt? Jag tror absolut att det kan vara dåligt. Men kanske ibland att det är bra på det sättet att man verkligen liksom drillas i att, eller man pressas till att hela tiden försöka vara påläst och försöka göra sitt bästa. För det är liksom... om det var väldigt okej att aldrig ha koll, då skulle man kanske bli lite slapp. Men nu känns det som att man vill ha koll. Man vill kunna saker.
Men är det inte också att kunskapen är alltid obegränsad på något sätt? Det finns alltid, alltid mer du skulle kunna kunna. Det finns alltid fler detaljer. Det finns alltid mer. Och därför kan man aldrig... man måste på något sätt nå insikten om att man kommer aldrig kunna allt.
Nej.
Och det stör mig.
Ja.
För att jag gillar att kunna allt.
Ja, verkligen.
Ja. Man vill ju liksom känna att det här behärskar jag och det här går som en dans. Och det kan du göra ändå på något sätt. Har man börjat inse. Att även om man inte kan allt så kan man kunna tillräckligt. Good enough är ju mitt nya mantra i livet i alla. Nu kanske det är dags att vi avrundar den här gången.
Vad kul att ni lyssnade på det här avsnittet.
Ja, jättekul.
Ja.
Mm. Kom gärna med lite så här feedback vad ni tycker att vi ska snickersnacka om när vi inte har med specialisterna. Vi tycker det är väldigt kul att spela in de här avsnitten också.
Ja. Verkligen. Och vi uppmanar er alla som har frågor att ställa dem på våra olika sociala medier.
Mm.
Antingen mejla eller skriva på Facebook eller Instagram. Mm. Saker ni undrar inför möten med olika specialister. Antingen att vi har planerat ett specialistmöte inom någon viss kategori som ni kan ställa frågor om. Eller om ni bara... Vi kommer ju i princip täcka in de allra flesta specialiteter i planen. Mm. Så ni kan ju ställa frågor även för framtiden.
Absolut.
Och kom gärna med tips om ni har någon bra föreläsare eller någon bra kollega som ni tycker att den här personen skulle passa bra i att vara med i podden. Liksom.
Mm. Så får ni tipsa. Vår mejladress är ju hej@atläkarna.se. På Facebook heter vi Atläkarna. På Instagram heter vi Atläkarna podcast.
Mm.
Så fire away.
Mm. Yes.
Ja, men tack för den här gången, Ida.
Oh, tack, ja. Ann-Katrin.
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.